Det måste man ha. Varje mans garderob så måste det finnas några mjukisbyxor.
Men så är det faktiskt.
Så är det.
Det är så. Han kom till Färjestad från Nordamerika och flygbranschen. Och de senaste åren har han, om man vill använda en flygterm, lett Färjestad genom en turbulent tid med ständiga förändringar på grund av pandemin. Nu har han landat hos oss här i NVT Istid. Vi säger varmt välkommen till Färjestads vd Stefan Larsson.
Tusen tack för det.
Vad kul att du är här.
Ja, det är samma. Det var en spännande morgon att ta sig hit.
Eller hur? Vi har fått en riktig snösmocka här kan man väl säga i Karlstad.
Precis.
Det var lite, ja, men lite vibbar av norr när man klev ut i morse.
Ja, men det var ju det. Och morgonen har börjat med snökaoset. Vart och röjt undan en gran på morgonen för att ta sig fram överhuvudtaget. Ja, du vet, så där extra spännande som det kan vara.
Ja, och du sa det här till mig att det var inte bara snöskifflande utan det var även en såg som åkte fram.
Jajamän, det var nödvändigt idag.
Ja, det är en pigg start på veckan i alla fall, det får man säga.
Jajamän.
Är du en vän av snö annars?
Ja, men vi är ju det. Hela familjen, vi älskar ju snö, vi älskar vinter. Vi älskar årstiderna kan man säga som sammanfattning. Och snö, skidåkning och det där ligger oss lite varmt om hjärtat. Men med det sagt så att den här morgonen var väl lite onödig. Även sett i det perspektivet.
Du fick mer av den varan än vad man kanske hade önskat.
Ja, den här tunga blötsnön liksom som är till, vad ska man säga, till ingen nytta. Den kändes onödig.
Ja. Men skidor, är det utför eller längd eller både och?
Både och. Det har blivit mer och mer längd där viljan är större än förmågan. Men vi kämpar på med det. Men annars har det varit väldigt mycket utför genom åren med familjen.
Vi ska ta och värma upp dig med lite snabbfrågor.
Ja.
Och där har vi 4 fördomar och 4 snabba frågor.
Ja, okej.
Okay. Och vi ska börja med en fördom.
Ja.
Du äger inga mjukisbyxor.
Jojomän. Ja, ett par stiliga, ganska många faktiskt,
eller
många men ett antal.
Ja.
Ett par mycket stiliga med renar på bland annat som är fantastiskt sköna.
Med renar på?
Jajamän.
De åker fram på jul.
Ja, de gör ju det och även däremellan ibland.
Är det så?
Jajamän.
Ja, då hade du fel på den då.
Ja.
Vilket är Forshagas bästa besöksmål?
Forshagas bästa besöksmål, det är ju Ängevishall, en traditionell anrik arena med en kär och lång historia.
Mm. Ja, det känns som en riktig kulthall.
Ja, men det är ju det. Mm. Jag har ju själv växt upp i byn där och flyttade dit när jag var 5 och därifrån sen i vuxen ålder. Och den där, framförallt uterinken, har ju många, många fina anor med sig och fostrat mycket hockeytalang också. Mm.
Ja, det finns mycket historia i Forshaga, det gör det verkligen.
Absolut.
Ja, men Ängevi då. Fördom nummer 2.
Mm.
Du äter vegetarisk mat minst en gång i veckan, gärna mer.
Jag försöker käka en vegetarisk faktiskt ur våran lunchmeny som vi har i locker room. Den brukar vara fantastiskt bra, så jag försöker. Jag är på inget sätt så att jag styrs av det, men de brukar vara väldigt goda rätterna.
Är du bra på matlagning annars själv?
Det vore väl förmätet att sitta här i den här podden och säga det, men jag strävar mig fram med blandade resultat.
Ja, det är inte någon sån här mästerkocksvarning på dig då, eller?
Absolut inte.
Nej. Vilken romsort är den bästa du vet?
Ja, jag är ju vanemänniska där också, så att när jag passerar en del flygplatser så blir det en sakappa som åker med hem.
Okej. Okay. Mm. Ja, vi har förstått att du gillar rom.
Ja då, det blir inte så mycket rom, men det ökar på antalet som står i hyllan kanske.
Ja, men blir det lite av en sån här samlingsgrej eller när man har någon sån här sort som man gillar? Att man, du har inte en flaska liksom, utan kanske lite olika sorter och testa lite
nytt. Ja, nu samlar jag väl inte på dem egentligen på det sättet. Men när det blir någonting så kan man väl kosta på sig något som är gott. Och då har det blivit en liten sån här. Sen finns det säkert bättre romsorter, men utan att botanisera för mycket det så har vi fastnat lite där.
Ja, ja, men det där är en djungel.
Det är
för en, och absolut för en som inte är insatt i romvärlden, men jag förstod att det fanns något intresse där.
Ja, men lite grann så. Det är väl som med mataffären och butiken, precis samma när man passerar romhyllan när man nu gör det. Så handlar man med ögat och etiketten, det är så långt min kunskap sträcker sig.
Ja, men nog så.
Ja då.
Vi har en fördom nummer 3.
Ja.
Du börjar hellre en ledig söndag med ett pass spinning än med sovmorgon.
Ja, det ligger det faktiskt mycket i, även både lördag och söndag. Nu har det varit otroligt lite spinning fram till i förra veckan. när det har varit sådana begränsningar. Nu är vi tillbaka på det spåret och bokar in oss lördag och söndag. Ibland stryker vi någon för att det kommer annat i vägen, kanske sommaren, men vi försöker hålla igång med spinning.
Tränar du varje dag eller liksom rör på dig varje dag?
Nej, det ska jag inte påstå att vi gör varje dag, men vi bor så till att vi har nära att gå ut i skog och mark med rekreation, så vi går väldigt mycket, jag och hustrun Maria där, bort över Bomstads olika slingriga stigar och grusvägar, så där har vi en jätteförmån runt hörnet. Och sen försöker jag just med spinning, för det är en träningsform som jag tycker passar mig.
Ja, det är mycket fart och...
Ja, men jag tycker man lurar sin egen skalle lite grann. Det är med pulsen, du får upp den där, du har lite musik, du kan tävla mot dig själv eller med någon annan som du tycker ligger i samma pulszoner. Så det lurar skallen lite att få kroppen att ta i. Och jag behöver den där inspirationen för att få det där pulspåslaget, så jag tycker det är bra.
Vem är den bästa chef du har haft?
Jag har haft många bra chefer, många som har inneburit mycket för mig, och du har ju olika faser i livet där du träffar olika människor. Jag tycker jag har en alldeles utmärkt ordförande nu i Lars Appelqvist. Jag hade Sture Emanuelsson i min nuvarande jobb har haft i merparten av åren i Färjestad, som också var en fantastisk ledare på sitt sätt. Går man tillbaka lite grann så hade jag en första chef kanske som följde mig genom många år, han heter Anders Malm, tyvärr salig minne, gått ur tiden. Han var ansvarig för Linjeflyg på den tiden, gamla flygplatsen. Betydde nog mycket att forma en som ledare på det sättet, en god inspiratör, och ville många, inklusive mig själv, väldigt gott. Så det är, och däremellan en rad duktiga ledare med olika så att säga gärning och utstrålning, men en bra ledare är viktigt, och jag har haft förmånen att ha det genom min karriär.
Ja, för det, och det är ju inte på något sätt givet liksom, på ens resa, att man har bra chefer rakt igenom, men...
Nej, och definitionen bra ledare, det är ju människor som både tar hand om individen, men som också gör det som är nödvändigt för verksamheten och vågar ta de beslut som behöver tas. Så det är lite grann, och var befinner man sig själv, var befinner sig verksamheten? Och har ett ledarskap som är anpassat till alla delar som behöver ske. Men jag har haft förmånen att ha bra chefer genom karriären.
Fördom nummer 4. I oktober kommer GES och spelar i Löfbergs arena. Du har redan bokat in dig i kalendern. Det lär bli en av höstens stora höjdpunkter.
Absolut. Ja. Vi är ju så att GES är fart, det är fläkt och det är ett jäkla tryck. Och då får göra det i den här arenan och den inramningen, det missar man bara inte.
Nej. Jag har också ritat in det i kalendern.
Ja, det är
bra. Jag avslöja.
Vad härligt.
Ja, jag tycker de är så bra.
Ja, men arenakonsert eller arenaevenemang på det sättet, oavsett om det är en fullsatt match i hockey eller om det är GES som står på scenen, eller det är ju sån här upplevelse som får liksom håret på armarna att resa sig, och det vill man inte missa.
Nej. Och så kul att de kommer hit också.
Det är ju det. Ja. Som stad att få hit den typen av artister, det är värdefullt.
Ja, men verkligen. Ja, men då, det var ganska många rätt ändå. Det var mjukisbyxorna där jag hade tokfel på, men toppen.
Det måste man ha. Varje mans garderob så måste det finnas några mjukisbyxor.
Ja, men så är det faktiskt.
Så är det.
Det är så. Du, det är drygt 7 år sedan nu som du presenterades som ny vd för Färjestad. Och du lämnar då flygbranschen och SAS, där du har arbetat i många olika roller. När du blickar tillbaka på de här åren som har varit hittills i Färjestad, vilket ord skulle du använda för att sammanfatta de här 7 åren?
Jag skulle sammanfatta det med jag tror glädje är ett bra sånt ord. Sen finns det ju inslag naturligtvis under 7,5 år som har andra epitet än glädje, men sammanfattningsvis så är det ju glädje och förmån, skulle jag säga, att få jobba med någonting som engagerar så många människor.
Det har ju varit väldigt speciella år, inte minst de 2 senaste åren. Vad har varit mest utmanande under din tid i Färjestad?
Ja, det är ju lite olika cykler i de här åren som har varit. Om man tittar på de 2 senaste så är ju det att helt enkelt få alla människor, framförallt som jobbar i organisationen, att ha, jag brukar använda uttrycket, vi måste ha luft i snorken och inte bara vatten. Och det har väl varit i symbolikens värld det som är mest utmanande, att ha kvar energi, tro på en framtid och samtidigt jobba med väldigt, väldigt tuffa frågor i en tid som vi inte har styrt över, utan varit helt enkelt att hantera konsekvenserna av den här nedstängningen av samhället som vi har bakom oss. Jag säger bakom oss, för vi utgår från det, så får vi väl hoppas att det är så. Men det är klart att de två åren sätter ju en väldigt, väldigt speciell prägel. Sen har det ju varit en ombyggnad av Färjestad som har varit uppdraget, en ombyggnad av en anpassning till och ta sats för en ny framtid. Mm. Vi har en framgångsrik historia och uppdraget här är ju att se till att vi har en framgångsrik framtid. Det är liksom det som har präglat mycket och kommer att göra, tror jag, för all evighet, oavsett vem som sitter på posten. Mm. Det krävs en anpassning, det krävs att vi ställer om för en ny framtid som ser säkert annorlunda ut i många delar än vad historien har gjort.
Ja, det känns ju som att, som vi pratade om på vägen in här i studion, att hela samhället har ju förändrats och man vet inte längre vad som är ett normalläge. Hur känner ni kring det i Färjestad? För jag menar, ni har jobbat mot en ny framtid hela tiden. Som ni har säkert haft massor med olika typer av mål kring. Mm. Hur ställer man om? Nej, men så här, nu är pandemin slut då, får man säga, utan att jinxa för mycket. Men ja. Ni måste ju ändå tänka, antar jag, på ett helt nytt sätt.
Jo, men det gör vi väl. Och vi har väl använt mycket av den här pandemitiden till att fundera runt våran framtid, våra strategier. Lagt mycket tid på att försöka förstå våran omvärld. Mm. Och inte bara då, så säger vart publiken är och intresset för att gå och se en hockeymatch live, utan attrahera unga människor, attrahera personal, få föräldrar att se hockeyn som en naturlig del av att vi ska aktivera oss och röra oss. Vill sätta sina unga flickor och pojkar i idrott överhuvudtaget, i hockey i synnerhet. Ta de ideella krafterna som vi är så beroende av, som man ibland säger att de blir färre och färre. Medan sanningen kanske är att vi har fler och fler människor som är äldre och äldre, mår bättre och bättre, har tiden. Men vi kanske inom idrotten, nu pratar jag inte hockey och Färjestad specifikt, vad skapar vi för relevans för de människorna som faktiskt har de här tiden och förmågan? Jag tror att idrotten där, rätt hanterat, kan ha en väldigt stor roll och en än större roll i ett framtida välmående samhälle än vad vi kanske tror själva och ser idag. Mm. Men då gäller det naturligtvis att vi ställer om, gör saker annorlunda, aktiverar oss mot gränssnitt där vi kanske har varit sämre att göra det historiskt, och på så sätt bygger en ny framtid i ett förändrat samhälle.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur det här normalläget nu som man pratar om, om det finns, eller om vi faktiskt är i ett nytt normalläge där vi faktiskt tänker som ni gör också i lite olika banor kring olika typer av personer och roller.
Och jag tror att även vad vi nu kallar för normalläge, så tror jag man ska vara ganska klar över eller insiktsfull i att normalläget, vilket vi vill eller ej, kommer att också förändra sig hastigare och hastigare över tid framåt. Så att försöka hitta något normalläge som du ska ställa om både dig själv som människa och din organisation till och säga att nu har vi hittat rätt. Då tror jag man är väldigt farligt ute, utan det gäller att skapa en organisation och ett mindset hos dig själv som gör att du har en dynamik i hur du ser på det och anpassar till det du behöver göra. Mm. För det där normalläget, jag tror aldrig det infinner sig igen i det samhälle vi lever i.
Om man tittar på den här tiden som har varit, de två åren, men absolut hela din period i Färjestad, hur har du själv förändrats som ledare?
Ja, men man förändras som ganska mycket. Jag reflekterade över det. Man kommer in med en historia, man har varit med i väldigt mycket omställningsprocesser, man har drivits av hela tiden en förändring, och förändring, det var någon som sa i det här strategiarbetet som vi gjort, att utan att ha, vad heter det, ed på att det är en sanning, men han sa att nära nog 90% av jordens befolkning är per definition emot all förändring. Mm. Och då tittar man ju på sig själv och så tänker jag, oj vad jag är förändringsbenägen och vad fort det går när jag, men det är man ju inte, utan man försöker liksom att dra både sin omvärld och verksamheten ner till någonting som man själv tycker är någon form av trygghetszon. Och det där har jag fått lärt mig att utmana mig själv med. Att gå ur den här trygghetszonen och våga ta de här besluten som man tror är ändå nödvändigt. Mm. Så där får man jobba med sig själv, och det lär man sig väl med tiden och kanske blir mognare och mognare i som ledare, oavsett hur länge man har hållit på och vem man är och allt det där. Och sen någonting till som ödmjukheten ökar nog. för varje dag eller varje år som går. Mm. Och bara konstatera att ja, det är nog komplext och vi människor är komplexa och verksamheten är komplext. Och vi behöver ha ett jäkla ödmjukt förhållningssätt till den förändringsprocess vi är i.
Mm. När man tittar tillbaka på de här två åren, jag tänker att du och din personal har ju verkligen fått ställa om, jag vet inte hur många gånger ens.
Några om dagen.
Några i timmen kanske till och med vissa dagar.
Ja, ibland så. Ja.
Vad är du mest stolt över när du tittar tillbaka?
Nej, men om man tittar på just den här pandemiperioden så kan vi väl vara stolta över att vi lämnar den, om vi nu jinxar igen och säger att den är över, så lämnar vi den med ett i grunden ganska välmående Färjestad. Vi har med oss en sportslig förmåga som i alla delar inte riktigt är det vi vill, men den är på under inget sätt dålig. Vi har möjligheter på våran damsida för resten av säsongen. Vi har ett herrlag som ser väldigt spännande ut. Vi har unga generationer som är på väg upp som både är kompetenta och väl syresatta för att ta sin hockeykarriär vidare. Och vi har en bas i våran fina arena träningsanläggning som är i toppklass fortsatt, och vi har en ekonomi i väldigt god balans.
Mm.
Till det så har vi en framtid där Tingvalla isstadion är överbyggd. Där har vi lagt väldigt mycket kraft genom åren att få till det i dialog med andra föreningar som har Tingvalla som hemvist och våran kommun. Den tar emot nästa år också, nästa höst, ytterligare två isrinkar. Vi har en väldigt fin alliansförening med våra värmländska klubbar i övrigt. För att ta några exempel där vi nog alla som är engagerade runt där ska vara väldigt stolta över det utgångsläge vi har och som vi har varit rädda om och vårdat under de här tuffa åren.
Mm. Det var ju så, jag vet att pandemin är inte så här favoriten för någon att prata om när man är på andra sidan, men vi ska backa bandet här nu till mars 2020.
Ja.
Då kom beskedet att slutspelet i hockey ställs in.
Ja.
Minns du när du hörde talas om pandemin första gången?
Nej, det kan jag inte säga att jag minns exakt när jag hörde talas om den, men jag minns väl den dagen när vi skulle ställa in serien, för då var jag på den berömda skidresan och knäckte dessutom ryggen samma dag som vi fick besked att vi ställde in den här, så att den helgen där var väl inte någon som jag ska ta som till historien som det bästa.
Herregud, vilken men, dag.
Ja, det var ingen bra helg ska jag säga, sen har vi ju nästan levt i det i över två års tid. Så det var, men när vi började höra om det där, ja men det gjorde vi lite tidigare där, att det började hända saker, men exakt när ska jag låta vara oklart. Men hade ju inte en förnimmelse av att vi skulle hamna i den här situationen, och tur var väl kanske det.
Minns du hur du kände? Alltså hur gick tankarna och hur kändes det liksom när du började inse att ja men det här, vi kommer inte kunna spela ett slutspel?
Nej, men först så... Man är ju kanske naiv, någon kanske skulle sätta den rubriken förhoppningsfull eller optimistisk, kanske någon skulle ta en annan rubrik. Och när vi ställde serien liksom i det här så kunde jag ju inte föreställa sin vildaste fantasi att så här ska det liksom konsekvensen vi sitter med idag. Va? Men när vi gjorde det hade vi ju ett fantastiskt läge i våran sportsliga verksamhet. Vi har ju sagt att vi vill prestera. Vi har sagt att vi vill ge värmlänningar den här så fantastiska känslan av att stå längst upp och vinna de här titlarna. Och vi tyckte nog när det här ställdes in att vi hade ett väldigt bra slagläge. Vart det sen hade bärt, det får vi nog aldrig veta, eller får vi aldrig veta. Men att i det läget liksom för allting som så många, jag själv och hela organisationen för den sakens skull, alla våra fans, medlemmar, partners, suktade ju riktigt efter det. Och sen liksom stängt stor helg, det blir inget mer, vi ställer in alltihop.
Mm.
Det är klart att då får man jobba rätt hårt med sin egen motivation.
Mm. I ett sånt läge som det blev, är du en sån person som går tillbaka och tänker på vad som kunde ha blivit, eller... Hur tänkte du då? När man, så här, man ska ju ändå ladda om och blicka fram och som du säger, behålla motivationen.
Men det är väl en kompetens som kanske är helt nödvändig om man ska sätta rubriken kompetens.
Mm.
Det går inte att göra någonting. Opsan, nu ska vi se. Ursäkta mig, den ska vi stänga av. Så. Det går liksom inte att göra någonting åt den historien, så att ligga vakuum på nätterna och drömma om hur det kunde ha blivit, det hjälper liksom inte, utan sortera bort det så mycket som möjligt och försöka rikta kraften på det vi ska göra i nästa läge. Det låter ju trivialt och enkelt, det är klart att det inte är, det är klart att man alltid någon gång kommer tillbaka till det där att om bara inte det hade hänt, eller om bara vi hade gjort det, men så är det ju med allt i livet. Men ganska bra på att fokusera framåt.
Hur många telefonsamtal var det där de dagarna innan ni fattade beslutet med ligan?
Det är ju nästan några arbetsdygn eller månader där som en det var så mycket turbulens i det som är nästan förträngt. Det är mer som ett dimmigt töcken än en vardag som infinner sig i ett sånt här läge. Och det är ju så det blir i den där typen av, kan sätta rubriken, krissituationer. Det är liksom tillbaka till flygets tid när vi hade askerskyn över Island med en 1000 inställda flygningar om dagen. Det är samma kaos, eller en olycka i Milano eller vad som händer. Det blir en fokusering där som liksom stänger ute mycket annat, och då är det som gäller. Och sen när man väl är ur den, då är det knappt man minns hur det var. För då det är väl någon form av mänsklig försvarsmekanism kanske i det där.
Ja, det kanske är hjärnans sätt att bara säga, du behöver inte ha det här med dig nu, utan vi bara bort så.
Ja, och det är, dels är det väl hur vi fungerar som person, men jag tror det är liksom som ett, det är som ett sår som kroppen läker, och ett sätt i det är ju att man inte ältar och fastnar i det, utan att faktiskt kan lägga det bakom sig.
Mm. Ja, och sen också, jag kan tänka mig, i en sån verksamhet som ni har, när man inte vet riktigt när slutet kommer.
Nej, och det var väl en himla tur kanske att vi inte visste hur länge vi skulle sitta i den här pandemin. För då tror jag vi hade haft otroligt jobbigt med att hantera det med tidshorisonten som vi faktiskt har levt med. Och det är väl kanske det lyckliga i den här historien, att vi har tagit den i portioner, eftersom som vi inte helt enkelt har vetat vad facit skulle bli. Och kanske inte vet fortsatt, men vi hoppas.
Som sagt, vi ska inte jinxa det här nu. Det kanske kommer en sån här 18:e våg här, och så sitter vi och skrattar åt vad naiva vi var när vi satt där i skrubben på NVT. Men någonstans, det är ju ändå en grund som alla måste ha.
Ja.
Att nu har vi vänt blad. Ja. Sen får vi se om vi bläddrar tillbaka i boken.
Men har vi jinxat det och haft fel då, så får vi lyssnarna förlåta oss.
Ja, vi ber om ursäkt.
I förväg.
Du har ju varit, de här åren har ju varit rätt absurda. Jag vet, jag läste i ett veckomail som du skickade ut att ditt kontor hade blivit ett antikropptestcenter.
Ja.
Hur har du mått i det här? För jag menar, du har ju ändå stått som ledare för en organisation som har fått ställa om hela tiden. Hur har du mått i det?
Ja, men det är klart att det är turbulent och rätt ansträngande även för en annan i det där. Man funderar ju på, vart tar det här vägen? Räddar vi en ekonomi? Klarar vi det sportsligt? Får vi spela? Vart tar det vägen? Ska vi montera ner en organisation? Har man något jobb? Alla de där funderingarna kommer ju in emellan på något sätt. Och det är väl bra att man har lite erfarenhet med sig, kan säga att ja, men Det löser sig. Och så har man en klok omgivning både på jobbet och hemma som hjälper till att sortera de där frågorna. Det som, jag vet inte om du kommer ihåg den perioden med SAS när vi jobbade en sväng, där var ju på väg att gå i konkurs. Och man hade en lång och turbulent förhandlingsnatt med alla fackföreningar, som skedde naturligtvis i Skandinavien. Vi bodde då i USA. Och så går man och lägger sig på kvällskröken där i USA, och då vet man faktiskt inte vad gäller det här. Vid 4 snåret på natten som klockan var då. Vad ska jag göra imorgon? Ska jag stänga ner verksamheten? SAS försätts i konkurs, och man konstaterar att ja, men vi bor i ett hus som firman har. Vi har lön ifrån det här. Bilen äger firman. Du vet, alltihop det där. När en klok hustru på kudden bredvid säger, ja, det må hända, men nu ska vi sova, så löser vi det imorgon. Och det är ett förhållningssätt som man får försöka ha. Det låter kanske enkelt, men det är ett förhållningssätt man måste ha, annars kan ni ju bekymra ihjäl sig för olika saker. Och det ska man göra till en viss nivå så man inte blir avtrubbad, men det går heller inte att gräva en grop varje dag.
Har du flera bollplank? För jag tänker att man står ju inte ensam i en sån här situation.
Nej, men jag har en fantastisk organisation på Färjestad till att börja med väldigt mycket kloka människor som har varit med i väldigt många olika situationer. Sen har man ju skaffat sig ett nätverk av kloka människor som man kan söka både lite kraft och råd och ha som bollplank i olika situationer. Så att jag har det välförsörjt på den sidan.
Har du haft mycket kontakt med dina kollegor i de andra klubbarna?
Ja, vi har bättre och bättre ska jag säga. När jag började här så var det ju ett ställningskrig som jag ändå förstod var bättre än vad det har varit historiskt.
Ja.
Och vi tävlar ju väldigt mycket på isen och det ska vi göra. Och där är det liksom, missförstå rubriceringen rätt, men blodigt allvar såklart.
Ja.
Men vi är bättre och bättre på att samverka så att säga, på sidlinjen med saker som liksom inte är direkt konkurrerande på isen. Och det är vi i 14 klubbar, vi är en av 14, så det är 13 stycken kollegor som sitter med ungefär samma jobb, lite olika förutsättningar beroende på hur vi är riggade.
Mm.
Och det är väl som alltid att vi hittar några stycken där som vi jobbar bättre med och har bättre kommunikation med, men överlag bra.
Mm. Ja, jag kan tänka i en sån här hela havet stormarsituation som det har varit, att även om ni inte är helt lika, att det finns i alla fall någon där ute som vet på ett ungefär vad ni går igenom.
Ja, absolut. Mm. Och sen har vi ju en ligaorganisation också som är både stark och stöttande i SHL. Så att, ja, men det där har varit bra.
Mm. Hur har du kopplat bort jobbet då i de åren?
Ja, men det, jag på sig, man, det gör man kanske inte, kopplar sällan bort jobbet, utan man lever i någon symbios med det. Men jag är ganska bra på att släppa jobb och fokusera på andra saker också. Det är mer en överlevnadsmetodik ibland att faktiskt göra helt andra saker. Och saker som kanske tvingar hjärnan att ta en paus ifrån att tänka på arbetet. Så det,
Kanske lite spinning.
Ja, men lite spinning är inte så jäkla dumt. En röjsåg i skogen, då är man så trött också så då orkar man inte tänka på något annat.
Nej.
Eller vad det nu kan vara som.
Och försöka slut.
Eller inte minst umgås med goda vänner, för då får man lite annat fokus.
Mm. Ja visst, det gör väldigt, väldigt mycket.
Det gör väldigt gott.
Du, de här två senaste åren som vi varit inne på har varit turbulenta med pandemin. Men det har också hänt rätt mycket runt nyckelroller i organisationen.
Ja.
Ni tog till exempel in Rickard Wallin nu när Peter Jakobsson lämnade. Varför blev det just Rickard Wallin som kom in?
Ja, men det är ju många orsaker naturligtvis. Inte minst så har ju Rickard ett långt förflutet i organisationen. En uppskattad, klok spelare som har gjort stora avtryck naturligtvis i sin roll som spelare i organisationen tidigare. Han är allmänt klok, bondförnuftig skulle jag säga, och naturligtvis väldigt, väldigt hockeykunnig. Rickard kom in i vår styrelse här i höstas.
Mm.
Och när den här situationen liksom uppstår så är det ju nära till hands att välja en kompetens som ligger nära föreningen, som har föreningen varmt om hjärtat och som väldigt många naturligtvis känner igen sig och har en god och förtroendefull relation till.
Ja, och han är ju verkligen, om man tittar på supporterkretsar, han är ju Färjestad för många.
Ja.
Även om han inte har liksom jobbat runt organisationen så är han ju ändå där, känns det som.
Nej, men det har han ju inte jobbat på det sättet, men ändå varit en del av. Han har barn i verksamheten, han har varit med och varit lite ungdomsledare och sådär. Så han har ju inte varit ute vid något tillfälle egentligen. Nu får han en annan roll, en operativ roll, och det känns väldigt spännande.
De här förändringarna ni har gjort med Rickard, förra året nya assisterande tränare till exempel, om man tittar på herrsidan. Damsidan har Silje Holös klivit in som tränare. Har de här förändringarna gjort att ni är där ni vill vara idag?
Nej, men vi hoppas väl att förändringarna ska göra att vi tar oss dit vi vill, och att förändra, det var någon som sa, jag hör uttryck mig vid något tillfälle, att man har svart bälte i att säga upp folk, och då kan man ju tro att jag tycker att det är någonting positivt. Jag tycker definitivt inte att det är något positivt, det är bland det värsta man kan göra, och det är alla, vid alla sådana tillfällen när man hamnar i att behöva skiljas ifrån kollegor oaktat skäl, så är det ju liksom på något sätt ett tillkort, och det kan ju vara av glädjeskäl att man går vidare och får ett nytt jobb och utvecklas och tar nya steg, det är ju något helt annat, men när man hamnar i de här situationerna så är det ju sällan något positivt och sällan någonting att varken gläds över eller som driver oss framåt. Men vi gör ju alltid den typen av åtgärder för att vi vill någonstans. Och Rickard, Silje, assisterande tränare, och vi har ju gjort saker också i våran operativa verksamhet på andra roller, så är ju det hela tiden med utgångspunkt och strävan att vi ska nå den här plattformen där vi vill vara, leverera på våra satta mål och vara en väldigt attraktiv kraft i Värmland på och utanför isen. Så att vi är inte där vi vill, men vi försöker hela tiden att skapa förutsättningar för att nå dit.
Mm. När Rickard klev in i sin roll, då pratade vi om hur organisationen runt honom skulle se ut.
Ja.
Då var det ganska tidigt att prata om det. Det var bara några dagar efter liksom, som vi gjorde den intervjun med dig. Men nu när det har gått ett tag, hur tänker ni kring hans roll och organisationen runt honom i det sportsliga?
Vi är väl lite grann där vi var innan pandemins utbrott i det här. Och vi behöver stärka hela vår organisation, såväl den sportsliga som i övrigt. Och om man tittar på som jag vet Peter Jakobsson bland annat sa, att man blir väldigt ensam i den rollen, så var ju det heller aldrig intentionen. Vi hade ju en assisterande sportchef i Toto som sen gick in och tog en assisterande tränarroll. Och i ljuset då av 2 års pandemi så har vi inte ersatt den, men det är klart att över tid så är det ohållbart om vi liksom ska syresätta vår kärnverksamhet på rätt sätt. Så vi behöver lyfta det såklart med alla tillbudstående medel, och i det, det är ju lite grann samma gapanalys som vi gjorde en gång i världen, och en gång i världen låter som förhistoriskt, men det var när vi började 2014, 15, 16. Vilka gap har vi i organisationen och hur vi syresätter den för att nå de mål vi vill? Och det är klart att någon form av supporterande roll i ledande ställning till Rickard är väl helt nödvändigt, och där var vi ju för 2,5 år sedan, men har inte kunnat syresätta på det sättet. Våran investeringshöjd i sportslig verksamheten vad gäller rena lagbyggen både på dam- och herrsidan är helt nödvändigt. Analytiker som Rickard har tagit in här, det är ju ett sätt så att säga att säkra oss om att vi gör rätt saker och så vidare. Så vi behöver stärka Färjestads organisation i många delar, och för att göra det behöver vi skapa oss förutsättningar för att kunna göra det. Både som sagt var i sporten och i övrigt. Så enkelt är det.
Just, jag tänker, när man bygger en sån organisation i det sportsliga, tänker ni att sådana förändringar som till exempel att man skulle ha en assisterande roll till Rickard, sker det under säsong, eller är det ett avstamp man skulle göra inför nästa säsong? Eller, för det här är ju ett ständigt pågående arbete, kan jag tänka mig.
Ja, men det är det ju. Det finns ju inget verksamhetsårsbeslut i det. Det är klart att vi som alla verksamheter tittar på vad har vi för intäkter och kostnader i det här, och vad finns det för utrymmen. Men det är nog mer om att hitta rätt människor och sen se till att skapa förutsättningar för dels att det ska vara attraktivt för dem att komma till Färjestad, såklart, vilket det glädjande nog är i väldigt många fall. Men sen också se till att vi har en ekonomi som vi kan göra det vi vill och inte bli begränsade i det. Vi kommer alltid vara begränsade, för så är det ju. Man kan inte göra allt man vill, men i görligaste mån skapar förutsättningar för.
Ja, hur mår Färjestad ekonomiskt efter de här 2 åren?
Nej, men vi mår väl ganska bra. Vi tappade 85 miljoner intäkter under förra året, kompenserade det med de bra och statligt anpassade stöden som fanns med 33-35 av de här tappade 85, och resten har vi ju gnetat oss till genom att göra kloka saker internt. Och det ska vi vara stolta över, både som Färjestad och värmlänningar, tror jag att vi har lyckats med det. Men vi landar där på ett bra sätt, och nu bygger vi en starkare kassa, en starkare likviditet. Och ja, vi har bryggat det på ett bra sätt för att ha ett välrustat Färjestad även ekonomiskt för framtiden.
Vi kommer alldeles strax in på det, men man är ju rätt nyfiken på hur ni tänker publikmässigt, för jag vet att när vi pratade för ganska länge sedan, när det fortfarande var restriktioner och sådär, va? Då hade man en modell att man skulle öka publikkapaciteten när restriktionerna släppte. Så att vi kommer dit. Ja, precis.
Då väntar vi.
När de här restriktionerna försvann och publiken välkomnades tillbaka till arenorna, så gick ni ut med ett 2-1 erbjudande här nu inför Malmö-matchen i torsdags. Det kom 5500 personer.
Ja.
Var det en besvikelse?
Ja, i någon mån tycker jag det personligen. Jag var väldigt besatt, kanske fel ord, men jag använder ordet besatt, att vi skulle välkomna våra spelare på isen och Värmlandspubliken med en helt fullsatt arena.
Ja.
82-50, det var liksom, så fort man säger att restriktionerna släpper, då är man tankemässigt, ambitionsmässigt och i drömmarnas värld naturligtvis att det ska vara helt fullt. Så i den meningen la jag mig nog inte med ett leende den kvällen, även om vad jag gjorde det sen resultatmässigt och vad det blev av det. Men 5-4 en torsdag mot Malmö, sett till en normal, om man tar en normal efterfrågan, är ganska bra.
Mm.
Och 5-4, det är inte så många event i Karlstad som drar 5-4 eller 5-5. Så sett i det ljuset så, och med lite distans och nykterhet när man gör den analysen, så var det nog rätt okej, eller till och med ganska bra. Men utifrån vad jag önskade och trodde och hoppades med fullsatt, så nej.
Nej, jag förstår.
Nej.
Mm. När man tittar framåt nu då, nu har ni några riktiga höjdarmatcher. Alltså det är inget ont om Malmö så, men ni har ändå en lördagsmatch till exempel som kommer mot Frölunda.
Ja.
Hur ser det ut där när ni blickar framåt?
Vi har ju två den här veckan nu. På torsdag den 24 har vi Skellefteå och lördag 26 har vi Frölunda. Och det är två olika bilder. Skellefteå-match fortfarande lite halvtrögt. Mot vad man skulle önska sig, det borde på inget sätt dåligt, men inte så där hypat som vi alltid tror och hoppas. Mm. Frölunda kommer att vara sold out helt fullt.
Mm.
Och det är lite mönstret vi såg också i höstas. De matcher som har en extra hög popularitet och attraktionskraft, inga problem att fylla. Vi hade Leksands matcher, vi hade någon Örebro-tillställning där, inga problem. Och sen så går efterfrågan ner. Och det ser ut så även i normalitet. Men jag tror vi får nog förhålla oss till en försiktighet och ett annat beteendemönster hos våra publika besökare en stund. Och så får vi helt enkelt se vart tar det vägen.
Mm.
Och i ljuset av det, för att se hur ska vi jobba med det, hur attraherar vi det, och intresset vet vi ju är skyhögt, högre än någonsin. Sättet att kommunicera det vi gör har ju tvingat folk hem i tv-sofforna i en ökad omfattning. Nu gäller det att vi gör väldigt bra saker så att vi får live-upplevelsen att bli väl så attraktiv igen som den har varit.
Hör ni någonting om, är folk tveksamma för att komma tillbaka? Är man rädd för smitta fortfarande, eller har man blivit bekväm som hockeysupporter i Värmland?
Ja, vi har inte gjort någon undersökning direkt i Värmland. Vi har tittat lite grann på undersökningar som görs på nationell nivå. Upplevelseinstitutet bland annat har gjort lite undersökningar på det. Och man ser ju att det finns en ny bekvämlighet.
Mm.
Det känner man ju själv också. I all ärlighetens namn, vi hade i fredags här, var det ett gäng kompisar som sa, ska vi ta en after work? Och då, det är bekvämt i soffan också. Så det finns en liten tröghetsmekanism där. Om den är av bekvämlighet, av pandemirädsla, smittorädsla fortsatt. Många företag har lite restriktioner kvar. Men det Upplevelseinstitutet säger i tillägg till det är att det finns en osäkerhet kring, blir det något evenemang? Man har bokat sig på kanske konserter, idrottsevenemang som sen har blivit inställda. Får jag i så fall mina pengar tillbaka? Hur länge får jag ligga ute med dem? Så det finns en försiktighetsmekanism i det där.
Mm.
Både av ekonomiska skäl, törs jag boka? Blir det något? Får jag pengar tillbaka? En lite säkert, en liten rädsla och en bekvämlighet som har infunnit sig.
Mm.
Men vart det där tar vägen, det blir otroligt intressant att följa.
Och jag tänker, vi har ju ett slutspel för herrarna här nu som väntar om några veckor. Hur tänker ni där när ni ska lägga liksom en målsättning kring publiksiffra och liksom hela paketeringen och arenaupplevelsen?
Ja, men vi har ju en grundförutsättning inför det här året där vi sa att vi har en 56% i normalitet. Ja. Och det blev helt enkelt ett snittvärde av att vi skulle starta upp med 25% beläggning. Öka upp den 50-75 och efter årsskiftet 100. Nu vändes ju den där steken nästan på så att vi fick lättnader i början och sen fick vi en nedstängning igen.
Ja.
Så vi har nog en liten försiktig ansats i vad vi tror i det här, men vi måste se till att skapa erbjudanden som gör att vi får folk till arenan på ett bra sätt. Och jag tror med mänsklighetens förmåga att glömma och lägger saker bakom sig också, att vi kommer att få ett väldigt, väldigt intressant slutspel med mycket folk på våra läktare.
Vi hoppas det.
Vi tror det.
Jag tror som du säger att man är i naturen en person som vill glömma saker som är jobbiga. Och det är klart att man har ju längtat, vi märker det ju här också.
Mm.
Folk längtar efter att göra saker.
Ja.
Sen är man lite, vissa, lite försiktig.
Lite försiktig, ja. Mm. Men jag tror ju mer tiden snurrar, ju mer trygghet vi får i det där, så kommer vi till någon brytpunkt där vi säger att ja, men okej, som vi jinxade och sa, nu är det över. Och när vi faktiskt får det bevisat för oss, ju längre tiden går här, så tror jag tryggheten också kommer tillbaka.
Mm. Sen kan det väl, en teori vi har haft här är att folk är nog sjuka fortfarande, rätt många.
Ja, det är nog så. Det märker man ju på sin kompis och vänskapsomgivning också. Att, det är ju inte över i den meningen, utan man är fortfarande sjuk. Och vi har lite säsongsinfluenser och annat smått och gott också. Och svårt att reda ut vad som är vad ibland. Men det skapar ju en liten försiktighet fortsatt. Mm.
Ja, men det känns som det är det. Och folk är inne i vabruari och allt vad det innebär med den biten också.
Ja. Men vi ser ju på våra matcher, det är ändå en god efterfrågan, lite svårbedömd, men vi ser också i våran vardag med luncher och annat att sakta men säkert så fyller det där på tillbaka.
Ja, slutspelet närmar sig som vi var inne på. Damerna är på jakt efter en plats i SDHL och spelar här nu tätt under helgerna.
Jajamän.
Är det i år damerna tar klivet, tror du?
Det hoppas vi innerligt, och det är ju det, liksom det vi kämpar för och går till jobbet med varje dag.
Mm.
Nu hade de bortaturné här i helgen och fick med sig en seger och en förlust mot Skellefteå. Den vänder om och de möter Björklöven respektive Skellefteå hemma i helgen här, lördag, söndag 12 vid bägge dagarna. Och det är klart att det är ju hela ansatsen och ambitionen. Sen vet vi att det där är otroligt tufft när man kommer till slutklämmen på det där och du ska möta SDHL-lagarna.
Mm.
Det är ju fortfarande i nationella damhockeyligan som ju vi spelar i jämförelse med SDHL, så är det fortfarande en jäkla stor nivåskillnad helt enkelt.
Mm.
Och det är klart att du kommer ur en serie som i någon mån har bjudit motstånd, men med väldigt varierande motstånd. Och så ska du kvala med de som har spelat en hel säsong då i en högre liga med ett högre tempo. Det där är tufft, det vet vi, men det är klart att Silje som ledare för våra damer och laget är klart att man vill det och klart att vi gör allt som går för att det ska bli en realitet.
Det känns som Hockeyallsvenskan var ett väldigt bra steg i alla fall, för att då blir inte det här, alltså nivåskillnaden blir inte enorm direkt, utan det blir
stegras lite sakta, för det har ju varit... vad är det, sjunde året tror jag vi är med och kvar, va? Eller åttonde till och med kanske. Och det blir ju den där nivåskillnaden, blir som en käftsmäll när du kommer dit, och den är väldigt svår att balansera. Så att det är väl en bra inskolning för vad som komma skall, om vi kallar det för det.
Mm.
Så det är spännande, vi hoppas det.
Vi håller tummarna, jag ska träffa Silje och Julia Pettersson här i veckan och podda med dem. Vi är väldigt nyfikna på hur de ser på den här skillnaden, framförallt med Hockeyallsvenskan, men också säsongen som har varit. För att det känns som det ökar intresset hela tiden också för damerna.
Ja, men det gör det. Mm. Och det byggs ju sakta men säkert upp, och det är ju nödvändighet också att vi får på samma sätt igång publiken. Och det är sakta men säkert fylls det också på. Det är väl för att vi blir bättre och bättre på att kommunicera och göra saker.
Mm. Till sist då, vad lägger du mest fokus och krut på just nu i ditt arbete?
Ja, men vi har ju, som jag nämnde där lite initialt, lagt rätt mycket kraft i ett strategiarbete, Färjestads strategiarbete för 2030 som vi kallar det då internt. Och det må ju vara hur framgångsrikt det vill i historien, och än så länge, så vi anses ju vara en framgångsrik förening. Och vi är 90 år och har 9 guld om man nu tar det definierat i här spel. Och det är klart att då är framgång var tionde år så står man på torget. Och det verkar ju vara definitionen på framgång så här långt. Och det är lite farligt, för att konkurrenter som vi har, de har vunnit ett antal gånger de senaste 7 åren. Så att normen framgång har, jag vill påstå, ändrat sig. Och det jag lägger kraft på, det är att rusta Färjestad för framtiden.
Mm.
Hur rustar vi för framtiden? Med våra faciliteter, med våran ekonomi, med våran organisation, och framförallt hur är vi relevanta för tillräckligt många, oavsett om det gäller personal, spelare på isen, ungdomar i utövning, ideella krafter eller för publiken. Så vi måste ha ett relevansbegrepp med oss i allt vi gör framåt för att ha en stark och konkurrenskraftig framtid, och där försöker jag lägga min tid.
Stefan, det var jättekul att du kom hit och framförallt att du överhuvudtaget tog dig hit nu då med denna snösmocka som kom här i morse.
Ja, det är lite meriterande faktiskt.
Verkligen.
Det var lite utmanande. Hela E18 var avstängd så det blev en rundtur runt halva Karlstad tror jag innan vi landade här. Men det gick bra till slut.
Verkligen. Mm. Du ska ha stort tack.
Tack själv.
Vi ses i hallen. Ni har lyssnat på NVT Istid med Solveig Voice och dagens gäst Stefan Larsson. Ljud och mix Joakim Löv, jinglar Karl Edlom och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.